Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Idag kommer han hit. Han som jag känt sedan han hade hockeyfrilla. Lilla person. Han har ju blivit stor nu och liksom alla i Sverige älskar honom. Det är New Kid. Det är Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Ja, men hur sjukt är det här? Ska jag också säga vad det sjuka är? Som också jag njuter av. Det är att alla vet vem du är. Hur sjukt är det?
Nej, det går inte.
Att liksom den här lilla hockeyfrillan har blivit
tofsen.
The story about the mullet. Nej, men alltså, tänk när du var, du vet.
Vet du vad jag tänkte på när jag kom hit? Nej. Eller satt i taxin. Då tänkte jag på den där, tror jag att det är Kaka på Kaka.
Ah.
Visst. Som måste vara typ 13 år sedan.
Jag vet när det var. Det var 10-11 år sedan.
Och det finns en kommentar där. Så att min hy var len som smör typ, eller något. Och det var typ första gången jag i mitt liv fattade så bara, shit, jag har rätt len hy. Och det har så hängt med. Och så har jag liksom tänkt så ofta när jag har fått den komplimangen mer med åren, bara, men
du har så fin hy.
Det var du som liksom made me realize. Men sen så har jag liksom fått den mindre och mindre med tiden. Och så ser jag här.
Nej, och du får inte säga, det är hemligt.
Aha, okej. Cool.
Men hur coolt att det är mitt eget.
As, fett. Grattis.
Tack. Men vadå,
du...
Men vadå, du har ju fortfarande otrolig hy. Tar du hand om den?
Ja, jag gör det. Faktiskt. Mm. I alla fall varannan dag liksom.
Men vet du vad, jag sover med smink och det är, jag är ansiktet utåt för god ansiktshygien, så att jag...
Ja, men tack.
Nej, men alltså, jag vet inte var vi ska börja. Alltså, fattar du första gången vi träffades? Alltså, det måste ha varit innan Kaka på Kaka. Det var ju liksom när du bara var down med Lorre och Vito och Orange och dem.
Det var ju någon utav de där... Jag var ju typ i Stockholm 2-3 gånger innan jag flyttade hit. Det måste ha varit någon gång då.
Och då var det, det där är liksom den där R&B-kullen från Uddevalla.
Ja, visst alltså. Shit, det känns som 3-4 liv sen.
Jag vet, eller hur?
Ja, det är så länge sen.
Nej, men vet du vad vilken låt jag har haft så mycket på hjärnan? På sistone. Också när jag såg det, jag bara... När jag glider ut från klubben...
Va? Vad är det här för
det? Det är med Lorre och Martin.
Ja, nej, vänta.
Med en cigg i munnen och med vännerna där bak. Jag har handen om min axel och sa börsan,
we are good. Just det.
Alltså, du vet.
Ja, den är fin.
Den är så fin. Och jag kan, att jag bjöd på den morgonsången, det var hemskt.
Men fantastiskt.
Vet jag, alltså den för mig så, du vet. Lorens, Martin, alltså den tiden. Jag blir typ, alltså jag kan börja gråta av det.
Det var väldigt länge sedan jag hörde den låten. Men vi var typ i Italien för 3-4 år sedan med, och då var Hedda med.
Jag vet. Jag har sett den här videon.
Ja. Men då vet jag typ så här, Hedda ville att jag skulle sjunga någon låt på piano. Och så kan du inte sjunga den där All Good? Och så lyssnade vi på den. Och så säger jag några rader i början om att så här, det här är inget liv för en prinsessa typ. Och jag blev så känslig. Jag minns hur jag bodde liksom. Vi hade flyttat till Stockholm. Vi bodde så enkelt. Alltså verkligen så här, luftmadrass i något år tror jag. Och det var så här. Det låter lite som att jag säger det på skämt i låten, men jag menade det verkligen. Ja. Så det här är mitt liv för en prinsessa liksom. Fin låt, väldigt fin låt.
Alltså, jag blir så... Det är liksom, det är den tiden som... När jag kollar tillbaks på den, det är klart att inte den var carefree. Alltså jag hade så mycket mer kaos i mitt liv då än nu. Men det var ju ändå så, alltså hur gammal är du?
Jag fyllde 30 förra året.
Alltså du som Lorentz?
Nej, jag är ett år äldre än mig.
Ja. Nej men att liksom, tänk att jag lärde känna honom när han var 15.
Mm.
Alltså den perioden, du vet, man bara härjar runt.
Mm.
Man bara, vad är det här för liten liksom gullig kille som kommer in i livet och bara har värsta rösten. Och sen så, ja. Men när du kom hit, var liksom, när flyttade du hit?
Jag var 18 eller 19.
Wow.
Ja, så alltså det var precis, jag hade bara liksom gått ut i gymnasiet efter några månader så flyttade jag.
Och då... Vad hade musiken för roll i ditt liv då?
Det var allt. Jag har märkt typ här, nu när jag blivit äldre också, att jag är väldigt, jag manifesterar saker. Jag säger saker väldigt tidigt och sen så när det väl händer så är det som att det inte är en grej. Till exempel då, när jag flyttade till Stockholm så var det var ingen grej för mig. Jag var såhär, jag har sagt det i 2 år nu, jag ska flytta till Stockholm och göra musik. Ah. Men när jag tittar tillbaks på det så ser jag på det som att shit, var jag inte rädd? Var jag inte liksom fan modigt att flytta och satsa? Och det väldigt osäkert. Jag förstår helt plötsligt folk som kanske var så här, men hur ska du klara dig? Du vet, hur ska du fixa cash? Bla bla. Men för mig då var det så här, men jag är ju asgrym artist. jag ska ju leva på det här.
Men liksom hur i så här lilla Uddevalla, var hittar du musiken där? Satt du bara och sjöng på ditt pojkrum?
Ja, alltså jag levde ju på internet. Det var inte...
På Wow?
Ja, på Wow, på
där var jag.
MySpace.
På MySpace eller ute med någon annans tjej.
Exakt. Alltså jag levde verkligen på internet. Jag hade typ polare på internet.
Du var early adapter.
Ja, verkligen.
Eller vänta, så early var
nej,
det
inte. Nej, inte liksom. Inte early internet adapter. Men jag nej. Var liksom, vi var lite tidiga med oss att lägga ut musik på MySpace. Och du vet, det kändes som att vi etablerade oss. Mm. Vi använde det verkligen som ett verktyg.
Men vem var vi då, när du liksom var så 17?
Alltså jag vet faktiskt inte. Jag minns inte vad folk heter, men för mig så var det som att MySpace, det fanns en liksom stor kultur.
Ja.
Alltså jag träffade ju bland annat en rappare som heter Jay som var en del av Tjuvjakt.
Ja.
Vi hade en rappgrupp på Wow som hette Raw Talent.
Men du har rappat?
Ja, jag har rappat en gång i tiden. Det har vi lämnat bakom oss. Men det var så jag började. Det var så jag började skriva texter. Det var väldigt lärorikt och så här. För det är väldigt speciellt sätt att skriva texter på.
Mm.
Och det finns olika tekniker och olika nivåer.
Bars.
Exakt.
Alex, du behöver inte lära mig om rap.
Nej, men jag tänker på de som lyssnar, du vet. Som var tydlig.
Ja, det är bra.
Jag kör.
They're instructional. Ja. Men och sen du bara, nej men alltså vänta, jag är ju R&B, vad håller jag på med?
Ja. Jag hittade det ju där någonstans i samband med att jag flyttade, tror jag.
Mm.
Och så började jag lyssna på så här amerikanska amerikansk R&B som också blev pop, som blev så här radiomusik på riktigt. Och det var ju
typ Chris Brown.
Ja, Chris Brown.
Fan,
Neo
jävla
och så här.
Bra Chris Brown innan han fuckade ur och man inte kunde lyssna på honom längre.
Mm. Och det fanns ju
perfekt R&B.
Ja, men det fanns ju så, det fanns någonting att jobba med. Det fanns, okay, jag hörde dem, de kunde göra det. Jag har alltid varit så här, jag har lyssnat jättemycket på hiphop, men jag lyssnar mycket på pop också och allt möjligt så här liksom melodisk.
Mm.
Enkla melodier. Och så blev det en clash där att jag hörde att okej, men det går att göra typ poplåtar på ett R&B souligare sätt. Precis, och jag älskade den världen.
Ja, och det har alltid funnits alltså ett behov av den där, alltså det finns alltid en Nate Dogg. Det behövs alltid en Nate Dogg i rappen liksom.
Mm.
Som får en sån avgörande röst i dubbel bemärkelse.
Verkligen.
Mm. Du blev ju liksom Sveriges Nate Dogg. Förutom det där med att han låste in en tjej i typ 3 dagar.
Är det sant?
Och sen dog.
Nej, vad sjukt.
Ja, så let's pray for that.
Ja, vad sjukt alltså.
Okej, men du flyttar hit. Hallå i Stockholm.
Mm.
Hade du liksom redan baseline kontakter då?
Ja. Ja, men då jobbade ju vi tillsammans i alla fall, jag vet inte hur många år det var, men det var ju min första plattan.
Mm.
Och det var en ganska kämpig tid, för att jag kom ju från Uddevalla, det var en liten stad.
Mm.
Och jag ville väldigt mycket, och jag hade vänner, absolut, men det var vänner som jag kanske hade känt liksom delvis över internet eller väldigt kort.
Mm.
Och jag var inte alls lika socialt begåvad. Och tyckte att det var svårt att liksom, det var en helt annan kultur typ. Det blev som en kulturkrock. Jag kom som en bonde typ, och så var, du vet, de var här i storstan, det var så coolt.
Small town boy.
Ja. Du vet, det var som man åkte bil snabbt i stan och lyssnade högt på musik. Det hade vi också gjort, men lite på ett annat sätt.
Men liksom till torp. Alltså exakt. Det är en annan grej.
Exakt.
Shout out torp då.
I pappas jeep typ.
Åh. Oh,
så det var ganska så här, och fattade inte det då, men det var ganska tuff tid tror jag. Jag försökte hitta mig själv väldigt mycket och liksom,
som man ju sökte. Gör oavsett i den åldern, tänker jag. Oavsett om man liksom försöker bli en R&B-stjärna eller är liksom gör någonting annat.
Mm.
Det är ju en väldigt så sökande ålder, som tur är.
Mm.
Men vad hade du liksom, hur tänkte du att det skulle se ut när du flyttade hit? Hade du skitkontrakt?
Ja, men vi hade ju vi hade ju någonting på gång. Vi hade dialoger med både Warner och Sony då.
När du säger vi, menar du Baseline då?
Ja, exakt.
Alltså ni som inte, ja, vi pratar Baseline som att alla vet. Baseline var liksom en typ under skivbolag, eller ett skivbolag.
Ja, det var ju ett skivbolag jag var signad till, som sen licensierade ut den här skivan då vidare till Sony.
Precis. Och det var Lorenz och hans brorsa Martin och typ Oskar Lovitz. Alltså,
ja, men det var ett gäng av kompisar, men det var ju framförallt Martin då, storbrorsan, som jag jobbade med. När jag säger vi.
Mm.
Och sen så var det, men det var ett stort gäng som rörde sig under liksom samlingsnamnet Baseline, vilket jag tyckte var skitfett. Vi har så här, jag växte upp och idealiserade, du vet, Dipset och, som jag säger, en rapgrupp liksom, eller ett movement.
Otroligt att dra paralleller med Baseline och Dipset.
Men jag tror att
vem är liksom Cameron? Vem är Jim Jones? Alltså, jag skulle...
Ornish är ju Cameron. Alltså 100%.
Nej, men,
jag dör för Ornish, alltså. Kära till Ornish.
Vem är Jim Jones? Alltså. Säg att ingen är Jim Jones.
Nej, men jag ville vara Juelz i alla fall. Juelz är väldigt teknisk. Han var
snygg.
Han var liksom söt, du vet. Han hade bra hy. Förstår.
Viktig aspekt.
Förstår.
Nej, men alltså både Juelz och Cam, alltså var ju också, du vet, de var ju pretty boys.
Mm.
Det är ju inte bara att de var så här tuffa rappare. Jim Jones är ju bara liksom big, alltså jag följer honom på Instagram.
Nu.
Det enda han gör är att träna.
Ja, okej. Okay. Ja, men han var aldrig den coola. Han hade ju någon så här, han fick ju någon hitlåt typ, men han var aldrig den coola. Min favorit var Juelz.
Mm.
Av många anledningar. Jag tyckte han hade coola kläder, han liksom sket i allting.
Ah.
Du vet, hans bandana låg på huvudet. Den höll på att ramla av hela tiden, men
alltså, jag tyckte det var så ball.
Det var så fett.
En idol till mig är ju Jim Jones mamma.
Okej, vänta, jag måste
tänka att, alltså,
hon är typ med i någon video med T-Pain.
Nej, men alltså, de gjorde ju, du vet, Love and Hip Hop New York. När Jim Jones var med, eller hans tjej, och mamman är också med där. Då har hon en t-shirt på sig där det står så här: Idaho. Alltså, du vet, delstaten Idaho, frågetecken. No, Udaho. Alltså, förstår du att det är...
Det var fett.
Och du vet, den där mamman var så stor. Jo, nog om Dipset. Men ni som vet, ni vet.
Exakt.
Ja, men då ni försökte liksom bli signade mer. Alltså, ni försökte få ihop en platta, eller?
Ja, jag var ju signad till Baseline, och sen så licenserade vi ut plattan. Men det var, alltså så här, jag kommer inte exakt ihåg det var. Jag tror att det fanns en ytterligare mellanhand då, faktiskt.
Mm.
Men i stora hela så släppte jag ju plattan. Och det var jag och Martin Zacharias som var liksom de som jobbade tillsammans.
Och den hette New Kid?
Första plattan hette Alexander Junior Ferrer. Men jag hette ju New Kid, ja. Precis. Och det var på den plattan som Jag gråter bara i regnet.
Och det var liksom din första hit, eller hur?
Mm, exakt. Men, och det var så här, vi släppte den plattan i april, tror jag, det året, 2011. Och sen så släppte vi massa singlar runt det och jobbade det, och liksom, det var fett. Men det var inte förrän typ på sommaren i juli eller någonting som vi gjorde den här akustiska videon till Jag gråter bara i regnet. Och det är också en fin story. Jag var så här, jag tyckte själv att jag sjöng jättedåligt, så jag ville liksom inte, jag ville inte sjunga live. Och så hade vi en ganska liten budget för att göra en video till den här låten. Jag hade typ 10 000 spänn, och det är ganska lite liksom för att göra en video.
Det är så lite.
Och så vet jag att det kom fram ett förslag att vi tar de här 10 000 och så gör vi en live video av Jag gråter bara i regnet. Och så vet jag att jag satt, jag skämtade inte, i typ 2 timmar och skrev ett mail till hela den här gruppen då, om hur massa bortförklaringar varför vi inte skulle göra den här videon. Och sen så typ, vad fan, det handlar ju bara om att jag är en jävla fegis. Jag håller på att fjanta mig liksom. Och så gjorde vi det, och så blev det liksom den videon blev ju mitt stora genombrott liksom. Och sen så spillde det ju över till studioversionen av Jag gråter bara i regnet. Men det var akustiska som verkligen såhär, du vet, jag trodde det var fel på siffrorna typ när vi började se. Den kom upp i så 10 000 delningar typ på väldigt kort tid. Jag var så, det är något fel. Det är någonting knas.
Men typ, omvärderade du dig själv då, din röst och sådär?
Nej, jag tycker fortfarande att det är asdåligt. Men typ, det fina är att det blev väldigt ärligt. Alltså jag kan typ se på mig själv i att jag är lite rädd liksom, att jag såhär, det passade budskapet av låten väldigt bra. Kanske kontra då liksom studioversionen, där jag mer är övertalande. Att säga, nej men jag är cool, jag är stark. Medans i den akustiska så blir det mer att jag försöker säga att jag är stark, fast egentligen så är jag inte så cool liksom.
Det är bara en little boy.
Ja. Och jag tror det sken igenom på ett väldigt fint sätt. Och därför blev den så stor liksom.
Vad tycker du liksom att R&B, alltså som genre, rymmer för alltså uttryck och känslor? Okej, okay, PSL, ta det lugnt.
Alltså jag växte upp med en R&B som bara typ handlade om, alltså typ sex och typ tjejer liksom. Men jag lyssnade inte på texter jättemycket förrän jag snöade in mig jättemycket på Neo. Och han skrev ju om så här relationer, han skrev om liksom uppbrott, han skrev om utmaningar, och på ett så här fiffigt, typ smart sätt, på ett roligt sätt. Och där har jag hämtat jättemycket ifrån alltså hur jag skriver idag, hur jag vill prata om saker och hur man kan så här våga prata om riktiga känslor, men typ paketera det i någon fin liksom historia eller på något, med finess typ.
Jag tänker, med den amerikanska R&B-kulturen så känns det som att de männen där alltid har varit, har behövt kompensera för det mjuka. Alltså för rappare kan vara hårda, tuffa och liksom ha den där tuffa manligheten. Medan när R&B-killarna kommer in så blir de är mjukare. Då måste de vara ännu tuffare. Liksom ha typ som en tuff attityd. Alltså Chris Brown är ett bra exempel på det liksom. För att bara, men jag är inte så jävla mjuk, jag bara sjunger mjukt. Men så tycker jag, alltså vi har ju knappt en sån kultur i Sverige. Så därför har vi kan inte, det finns liksom inget dåligt med det här. Alltså jag tänker på typ så, hur också som mansbilden har förändrats. Alltså tänk du som har noll, alltså du är inte större.
Tack.
Men, och kolla på Victor Leksell som artist. Alltså sån jävla gullis. Och är inte rädd för att vara mjuk. Det känns som att det kommer mer och mer.
Och för mig så har det, för mig var Drake en jättestor del av det. Och han förändrade ju liksom, eller han blev ju the posterboy av att vara mjuk typ, fast syssla med R&B eller liksom R&B hiphop-världen. Och han gjorde det coolt. Han kunde liksom rappa i 5 minuter om bara så här massa känslor typ. Och det blev coolt.
Men han kom också i en tid, alltså så var det med Kanye också, att det var mycket, alltså det var liksom som att, jag tror jag skrev en krönik om det, hur de var så här, nya broder Daniel, att de var verkligen så typ sitter hemma och skär sig och skriver R&B för att det var så smärtsamt. Och det var, alltså det var så mycket känslor. Men jag tycker nog ändå att Drake är en sån tuffing.
Så ja, han är inte, alltså jag tycker ju typ mer att han har blivit en, mer nu
ja,
än vad han var då. Jag lyssnar absolut på Drake nu också, men inte så fanatiskt som jag gjorde liksom när han släppte sina första mixtapes.
Alltså det var,
och han så här, han beskrev saker så himla fint typ. Han liksom berättar, alltså det finns någon rad, jag vet inte hur raden går, men som så här målar upp en bild av att han står på så här garageuppfarten och ska säga hej då till sin mamma, och hon är så kort att hans t-shirt är helt blöt liksom. För att hon så gråter. Och det är så fint sätt att så här beskriva typ ett farväl på. Och innan det så var det bara liksom skryt rap om vem som typ är coolast, ballast, har mest cash och vem som kan rimma bäst. Vilket jag typ så här som du vet, 14, 15, 16 år också tyckte var skitballt då.
Alltså som 40-åring kan jag också uppskatta det. Absolut.
Men det fanns någonting helt nytt med Drake, och jag kunde relatera till det som fan liksom.
Att så här, men jag kommer ihåg när han hade sin första spelning här på typ Globen. Vad heter den plattan när han sitter, du vet, så vid ett bord med något litet ljus? Take Care.
Jo, det är nog Take Care. Den, jag vet vilken det är,
alltså,
i alla fall.
Den är så bra.
Men den spelningen var inte så bra. Jag var där också. Alltså han hade inte, alltså så här, jag tycker bara
han var lite oslipad.
Ja, men jag, det är lite annan så här diskussion kanske, men han är inte en liveartist tycker jag. Han är liksom,
nej.
Och speciellt inte då, jag gillar ju mycket av hans R&B-saker. Och de är ju fruktansvärda live. Sen är han jävligt fet när han har så här, vet, slappers liksom, bangers och kan skaka stadiums. Men de här
är det för att hans röst inte håller?
Ja. För live liksom, för
Men alltså vet du vad? Unpopular opinion, det gör inte Rihannas alltid heller.
Nej.
Men de är ändå,
men om det är så här, det är olika konstformer tycker jag, att göra det live och göra det i studion, och så här, man måste liksom kunna respektera båda. Jag tycker det är så här, ibland när folk säger men han är bara bra i studion, men om han får mig att känna någonting i studion, cool. Men han behöver inte vara dålig bara för att han är dålig live.
Och tyvärr är det också så att det är där vi kommer få dem mestadels, i våra öron, hemma eller på stan. Vi kommer inte få dem på stadiums så ofta.
Nej. Det finns folk som är duktiga live, och så finns det folk som är bättre i studion. Jag har ju alltid älskat Kanye live till exempel. Alltså, jag vet inte hur många spelningar, men typ alla.
Ja, han är grym live.
Sjuk. Och också så här kul hur han pushade det för hiphop. La cash och tid och tanke på
det krävs ju en liksom fullblodsnarcissist för att göra det. Men vi får bara tacka för det. Men hallå, kommer du ihåg när du slutade med musiken? Herregud, kommer du ihåg hur mycket jag tjatar på dig?
Knas. Ja, faktiskt. Det var fint.
Alltså jag var så jävla irriterad. Jag och Hanna Arnhög. Fan vad vi tjatar. Under huden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men så här, utan att liksom gå in kanske för djup på liksom varför saker hände. Jag behövde byta situation, så label situation.
Mm.
Vilket gjorde att jag dels då fick jag stannade av liksom slutförandet av platta nummer 2.
Mm. Ja, mitt i.
Ja, alltså jag hade egentligen en alltså ganska långt gången platta 2. Där bland annat då Lakan, som jag släppte 6 år senare, fanns på.
Herregud, vilket jävla tålamod vi hade med dig.
Ja, exakt. Jesus. Nej, men det är sjukt. Jag släppte liksom Gråtbergen 2011, sen så skrev jag Lakan 2012 typ, eller 2013. Hur som helst, jag hamnade i en situation där jag inte typ kunde släppa musik under ett tag. Och då blev jag väldigt rastlös och startade tillsammans med 2 kompisar, en influenceragentur.
Det var ju typ, alltså, det var typ rätt tidigt.
Ja, det var jättetidigt. Det var jättetidigt. Och den delen så här, det var en av de sakerna i livet som jag lärt mig kanske mest av. Och det är för att vi startade en influenceragentur. Jag såg det som att vi ska tjäna cash.
Mm. And so you did.
Alltså, det var inte värt någonstans. Nej. Alltså så här, när jag
var inga R&B cash heller?
Nej, det var det inte. Det var inga amerikanska R&B cash.
Tråkigt att höra.
Men alltså det som hände var att jag fastnade i den där bubblan i ganska många år. Och jag gick från och till ett kontor och bara mer och mer försvann. Den här liksom, du vet, killen som flyttade till Stockholm och skulle bli artist och det brann inom mig. Och jag var så här, hade mycket energi. Han bara så här successivt försvann. Typ, för att jag gjorde någonting som inte gav mig någonting.
Men vad hände med liksom din själ då?
Den dog. Jag var på riktigt ett skal bara. Mm. Alltså alla, det var som att så här, allting i mig bara försvann. Så när jag får vara mig och få göra musik eller göra whatever kreativt så typ så bara bubblar i mig.
Men vad de omkring dig, hur resonerade de liksom, hur pratade ni om det?
Men det var liksom, det var väldigt tufft att driva den här agenturen, väldigt väldigt väldigt, väldigt tufft, och det var som att vi hela tiden varje månad var på gränsen till att gå i konkurs liksom. Och det var ju vårat levebröd. Det var ju så vi betalade räkningarna. Det var ju precis att vi klarade oss hela tiden.
Wow, det trodde man inte.
Nej, det var, alltså, det var ju också så här, det kan inte vi säga utåt.
Nej.
Tvärtom, vi ska ju gå ut och ge, ja, vi ska ju ge en bild av att det går bra, så att de som jobbar hos oss har en trygghetskänsla och vet att så här, lönen kommer komma den här månaden och nästa månad.
Mm.
Men vi gick ju på, alltså, vi gick ju på knäna i flera år. Och så dels det, och sen då att jag inte kunde göra musik, att jag gjorde någonting varje dag som jag alltså vantrivdes med.
Mm.
Och för ingen anledning. Varför gör jag liksom det här?
Hur resonerar du kring ditt val då? Mm. Alltså att du hade valt bort musiken?
Jag var ju arg då, för att det var ju ändå en så här en blandning av att jag gjorde det här. Jag började den här liksom influenceragenturresan i samband med att jag behövde ha någonting att göra medans min musikdel löstes upp.
Mm.
Eller liksom att den ordnade sig. Sen blev det att den ena sidan tog över så mycket att jag inte la tid på att lösa min musiksida. Och det var inte som att jag så här, jag la inte så mycket tanke, utan det var bara, det var så mycket bara överlevnad i den här liksom, agentursidan.
Det är ju en jävla, alltså jag menar, det är ju få förunnat att kunna leva på sin konst.
Ja.
Att, också vi konstnärer som är så här, det är inte, alltså jag brukar jämföra väldigt mycket med min mamma som har jobbat som undersköterska.
Mm.
Om jag skulle jämföra med att jag är liksom konstnär och gått på konstfack i keramiker. Den känslan som jag eftersöker när jag är i min ateljé eller jobbar med konst, den känslan är liksom, för en vanlig arbetare, det är ju helt
alltså det kravet är ju ganska ovanligt att ställa, tror jag, att man ska gå dit och bli intellektuellt stimulerad, själsligt stimulerad, man ska vara lycklig, man ska vara, alltså allt det som ska få plats hos en konstnär. Det är så få jobb som man kan jämföra med.
Verkligen. Och ja, det var ju den där resan som gjorde att jag förstod också hur viktigt det var för mig.
Mm.
För att jag visste typ inte det innan. Alltså jag visste inte hur viktigt det var för mig att få kreativt utlopp. Mm. Och att, att just musik var min största... ja, men den enklaste sättet att så här, vända mig till när jag behöver det. Så att den resan var också extremt viktig för mig att göra, och jag lärde mig att jag kommer aldrig mer göra någonting.
Nej.
Som inte är,
det,
är
för... Jag tycker att det är bra att du har gått igenom det.
Ja, 100. Alltså jag är så tacksam för den resan. Mm. Det är typ det bästa. Det är inte det värsta som har hänt mig, men det är typ det bästa och värsta som har hänt mig, för att...
Nej, alltså jag måste börja med musiken igen.
Mm. Jag vet, alltså...
Hör du? Jag har musiker som bor ovanför mig.
Det var mysigt.
Ja, jag vet.
Är det Carolina Wallin?
Nej.
Nej. Hon bor här i området. Jag har varit här och repat någon gång.
Ah, nej, det. Tove Styrs bodde ju där innan. Men de har flyttat nu. Alltså bara rakt över. Riktigt kreativt område.
Mysigt ju.
Jag vet. Nej, Daniel heter han. Han är liksom gitarrist och trummis. Och... Men undrar om inte det är hans tjej. Alltså Maja nu som spelar. Det är så jävla mysigt.
Shit,
nog
mysigt.
Om dem. Fortsätt.
Vart var vi?
Du fick nog.
Ja. Ah. Jag vet inte riktigt, alltså jag vet inte än vad det här liksom, tipping pointen var riktigt. Men det var väl, jag vet faktiskt inte. En dag så var det så här, men nu är det enough i alla fall.
Mm.
Och så började jag liksom en någon slags utslussning från den här agenturen, som också var ganska lång tid.
Men hur togs det emot då?
De som jag jobbade med var väldigt förstående. Jag vet att de mot slutet också var själva så här, alltså, du ska inte, alltså, du är inte glad här liksom.
Mm.
Vi ser ju, alltså, jag kunde ju så här, sjunga på typ så här, firmafester och sånt. Och de var så här, men vi vet ju hur mycket du tycker om musik.
Och jag blev rörd att du liksom sjöng när du gick på toaletten innan.
Idag?
Men du tänkte inte ens på det.
Nej, men jag sjunger typ hela tiden.
Ja.
Nej, men det märker inte jag längre.
Alltså, ni är så gulliga nu.
Nej, men det var helt okej. Okay. Sen var det en ganska jobbig period ändå att liksom... Sen blir det ju business. Alltså, på en vänskaplig nivå så var det så här, vi förstår helt.
Mm.
Vi fixar så du kan komma ut. Men sen blev det ju business, och det var också en väldigt jobbig period på 6 månader, 1 år, som var någon slags utslussning liksom.
Mm. Under huden.
Men hur började du om? Alltså hur hittade du dig själv? För det måste ha varit som att du var tvungen att, alltså, återskapa en slags identitet.
Mm. Jag bara började. Alltså det fanns ju en dag som jag så här vaknade upp på morgonen och inte hade det här kontoret att gå till. Helt plötsligt. Och då hade jag ju väldigt mycket tid. Och jag tror att jag från och med då började liksom söka i att bara göra musik. Göra massa musik som jag inte... hade haft tid eller ork för innan.
Men hur började du med det? Du bara satte dig ner och skrev, eller?
Ja, alltså... Jag har ju typ... Jag har ju skrivit musik ända sedan jag var 15 i alla fall.
Mm.
Och det kommer väldigt naturligt för mig. Så det känns som en av- och på-knapp. Sen att det inte blev så bra just då, det är en annan sak. Men att jag bara så här kan gå upp och... kan gå en promenad och skriva eller lyssna på låtar, få idéer. Bara så här, sätta mig in i världen igen.
Mm. Jag kommer ihåg att det var någon gång jag tjatade, du bara, vet du vad, Kakan? Jag har faktiskt börjat. Jag håller på med någon i Norge.
Ja, exakt.
Jag har ju sjukt minne.
Vad stört, ja. Men nu när du säger det.
Ja.
Mm. Jag jobbade en del i Norge, det var nice att komma iväg. Jag hade en... alltså några vänner där som jag har jobbat med faktiskt på första plattan också. Som blev liksom mer vänner än producenter. Och de brukade hyra en stuga vid vattnet. Och det var så fantastiskt sätt att åka iväg, 5 grabbar, elda, göra musik, dricka vin. Det var liksom...
Nej, men det är så R&B. Jag kan inte höra hur mycket R&B det är. Men var du tvungen att... Alltså, var det läskigt då när du började om? Ifrågasatte du dig själv eller var det som att du bara hittade hem direkt?
Nej, men det var, alltså jag kom ju in med en annan, jag hade en annan inställning. Min inställning var liksom inte att jag skulle göra någonting som var så här, okej, men det här måste vara framgångsrikt, eller det här, du vet, det här måste vara på något vis sätt. Det enda jag kom in med var, nu vill jag bara bli glad. Jag vill bara göra saker som jag tycker är fett. Ena dagen så kanske jag så här rappade igen liksom. Ena dagen så skrev jag slagerlåtar. Förstår du? Alltså jag var bara så här, jag måste bara ha kul.
Men det känns ju som att det är typ alla musikers dröm att vara så fri. Mm. Hur fan hittade du det?
Det kändes typ naturligt. Jag släppte ju inte någonting. Så det finns ju bara på min dator. Jag känner mig också... Jag väljer att liksom släppa en typ av musik, men jag känner att jag behärskar att skriva ganska mycket olika liksom, typ av låtar.
Det är coolt.
Ja, och det är kul. Jag brukar ha så här utmaningar. Idag ska vi bara skriva den här typen av låtar. Eller nu får jag 10 minuter på mig att skriva en sån här typ av låt. Men så här, jag behövde bara ha roligt typ. Och det hade jag i något år. Jag menar, jag lallade runt. Jag fick lite cash från att jag sålde mina aktier i den här agenturen, och så levde jag på det i några år.
Vad tänkte du då? Alltså, vad hade du i sikte? Vad som skulle hända med din karriär?
Tänkte inte så mycket. Det är som är fett. Jag blir så glad av att tänka på att jag inte tänkte på någonting förutom att ha det riktigt nice. Så att så här, jag hade ingen plan. Jag vet att så här, mina cash räcker så här länge. Och typ jag var helt så här, alltså typ någonstans så var jag också säker på att om jag gör det jag tycker det är fett, så antar jag att det kommer gå bra. Det brukar
And
gå bra.
Men alltså det måste ju vara att en helt, alltså att du var med i Så mycket bättre. Det måste ju liksom ha skakat dig i grunden.
Verkligen. Jag fick första frågan typ, att det var lite på tal om att jag eventuellt skulle få vara med.
Och det var så osäkert att du ville vara med.
Nej. Jag vet ju vad det här programmet liksom kan göra för en artist. Du kan bli liksom helt plötsligt så hälften av Sverige sett dig. Och det var så viktigt för mig att jag visste vad jag gav mig in på, att jag var redo för att göra det, och att jag var redo också att vara typ ärlig i programmet. Och det var inte som att jag gick och funderade i 100 år. Det tog ju några minuter bara.
Nej, ska jag försöka spela svår? Nej,
men det var, jag vet att så här, ja, men jag funderade någon dag, vet jag i alla fall.
Yeah, you keep saying that.
Bestämde mig, om jag ska vara med då måste jag köra liksom. Jag kan inte gå dit och, jag måste följa den här som jag har följt nu några år. Jag går dit och har roligt, jag måste vara ärlig, jag måste liksom så här, jag måste våga typ.
I vilket skede fick du välja, du måste finnas?
Ja, det är så sjukt. Jag höll ju inte på att få den. Så här, grejen är, egentligen så blev jag tilldelad 2 låtar och 2 dagar att vara där. För de har det nya konceptet där folk kommer och går. Så jag fick 2 dagar och då fick jag Starkare och Mitt hjärta bara sviker mig, som är Loreen-låten. Men sen så typ, jag tror att typ 2 eller 3 dagar efter jag hade tackat ja och blivit tilldelad, så gjorde jag klart Mitt hjärta bara sviker mig och skickade den och var så här peppad. Och du vet, jag var liksom väldigt bubblig.
Alltså man gör liksom låten innan man...
Innan programmet. Oj. Man gör låtarna innan programmet. Och då ringde de tillbaka och bara, du, vad heter det? Det här var ju fett liksom. Skulle du vilja vara med en dag till? Jag bara, lätt. Men du borde tolka... Eller då får du tolka Helen.
Jag bara gråta.
Jag bara, okej,
cool. Alltså bara fråga en sak. Du är ju yngre. Fattade du då vem Helen var? Alltså
nej.
Fattade du?
Nej.
Alltså du fattar inte vilken fucking icon, legendary shit hon är.
Nej, inte i närheten. Och jag ska berätta hur lite jag fattade. Så Jag bara, Helene, ja men typ, ja cool, absolut. Jag var så hungrig, jag vill ha en till låt. Jag skiter i, jag ska ha en till. De bara, du kan välja mellan de här låtarna, men typ vi tipsar dig att du borde köra den här låten. Du måste finnas.
Jag tror bara, att jag har gås eller ogås över hela min kropp nu.
Så jag går in och lyssnar på låten och så här, om man inte vet så vet man inte. Den här låten finns liksom inte i min... Det finns inte min, liksom, den kulturen jag rörde mig i och så här. Jag har ingen aning. Lyssna på låten, jag bara shit, den är skit.
Men också den har, precis, den också helt, alltså introt är så jävla musikal.
Ja, den är så hård och så här, den är så ångestfylld typ.
Mm.
Och jag bara shit, hur ska jag göra det här? Det är värsta operan typ, eller så här. Jag förstod ju inte alls. Men sen så kommer refrängen liksom. Du måste finnas första, så här, första refrängen. Jag bara, uff, ja men det här kan man göra en grym typ poplåt av.
Alltså det är som genidrag att låta dig göra den. Alltså att låta liksom den här nya generationen få ta del av hennes, alltså hela den historien som det är genom dig. Också det är så här, du är så värdig att tolka den.
Tack. Nej, det var sjukt fett. Och jag ger liksom all cred till Petter och William som har producerat den. Och William framförallt då, som absolut visste vilken låt det här var.
Mm.
Och det
som här dog. Var
alltså, han bara, du driver. Och de
är det personer som du brukar jobba med?
Ja, exakt. Petter och William har producerat jättemycket för mig. Kanske var det rätt bra ändå, du måste finnas, och på min nya platta. Nästa singel så har de också producerat Ingen luft mellan oss. William, han vet exakt vad det här är. Och de skickar liksom ett utkast, men ungefär så här kan vi göra. Jag bara cool. Vi börjar sålla i texten, för att jag fick liksom en ny vision av att exakt det du sa, så vill jag. Jag kom ju liksom på mig, det här är en jättestor låt för en generation som har älskat den här låten. Men jag och många av mina vänner, jag har ingen aning.
Nej. Och inte bara en generation, utan alltså generationer.
Ja, exakt. Och så här, jag förstod ju, när jag började förstå, när jag nämnde den här låten för folk, de bara, va? För vet du hur stor den här låten, eller hur mycket den har betytt för folk? Alltså, jag har aldrig fattat.
Sveriges enda låt. Nej, men den är ju, hon är untouchable.
Ja, hon är sjuk alltså.
Ja.
Men så vad vi ville göra då var ju liksom att skapa en version som... en ny generation kunde uppskatta och förstå storheten i liksom. Och
men vänta, alltså du har alltså aldrig sett Kristina från Duvemåla föreställningen?
Nej.
Jag missade ju den när jag var, alltså när den kom första gången, då missade jag den för att mina föräldrar var så här, musikal, vi går inte på musikal. Jag bara okej. Och alla som såg den höll på att dö. Sen satte de upp den igen i Göteborg med typ en finlandssvensk ensemble. Och då såg jag mitt ex den. Men jag, alltså du vet,
fin eller?
Ja, fantastiskt. Men original var ju, du vet, så Peter Jöback.
Ja, visst.
Helene, alltså det fick man ju, alltså.
Jag önskar att jag kan se den nu igen också.
Den kommer alltså, säkert sätta oss upp igen någon gång.
Jag hoppas det. Jag hoppas det.
Underhuden.
Men känns det läskigt nu att alla vet vem New Kid är?
Men både ja och nej. Jag har aldrig tyckt att det är så kul att vara igenkänd. Jag har alltid gillat så här, men var lite på mitt hörn, om jag sitter på café, jag vill sitta liksom själv. Det är inte så riktigt längre. Och så här, jag har gjort det här valet själv, skylla mig själv. Men det är inte... Alltså, jag gillar inte det så mycket.
Alltså, grejen är så här, som en offentlig person jag själv, man vet liksom inte vad det innebär förrän det är för sent på något sätt. jag är inte otacksam över min karriär, jag älskar den, men det är speciellt också, du vet, när man har en dålig dag eller bara ska köpa sina fucking nudlar på Coop. Man bara, ja, jag ser ut så här idag. Att man hela tiden blir så här, va? Och att jag kan bli paranoid. Jag bara, folk kollar på mig. Bara, det är ingen som kollar på dit. Var det lugnt? Alltså liksom blir så här. Åh gud, alla kollar på mig. Bara, nej, alltså, det
men det känns som att det finns liksom två... två olika personer. Någon som är så helt cool med det och bara, alltså, tycker att det är lite kul. Men, och det finns vissa dagar som jag också tycker det är kul. Mm. Men de flesta dagarna så jag typ alltid varit lite så här illa att vara för mig själv eller med mina vänner liksom, och vara lite low key typ.
Mm.
Men det, ja, det är inte riktigt så längre.
Nej, det tåget har gått, Alexander.
Ja.
Du, nu har vi lite frågor här. Hedda skriver: alla älskar New Kid. Hur sjukt är det liksom att man har känt alla de här personerna så länge och nu bara Alexis,
vad har gjort Vinterviken? Vito.
Nej, men alltså vänta, vi ska inte ens, vi ska inte ens prata om Vito. Alltså Vito är ju också the love of my life. Alltså ta det med en nypa salt. Nej, men du vet, jag älskar Vito.
Det är så fett. Alltså jag blir så stolt och jag blir så glad, och det är så många liksom runt om som vi
Men tänk det här gänget, det är helt sjukt.
Det är helt sjukt alltså.
När vi sprang runt där och var, alltså ni var ju så unga, men jag var ju en ganska ung person. Men liksom att alla har blivit värsta stjärnorna.
Det är häftigt.
Det är så coolt.
Det är häftigt. Big dreams.
Jag vet.
Och jobba hårt.
Vad tar han i bänk? Vet du vad? Du behöver inte svara på det, för det är Jesper Boman som har frågat det. gud, nu ska vi se. Rebecka Wadstedt, ingen fråga, men jag är så glad att han finns. Och den här är bra.
Ja, tusen tack.
Oh my god, undrar hur man kan vara så snygg och vara från Uddevalla. Det måste ändå vara rare.
Vadå? Ja.
Den är fin.
Nej, det fanns många snygga i Uddevalla faktiskt. Vad bra.
Det här tycker jag är en bra fråga. Hur ser han på maskulinitet? Vi har ändå typ varit inne lite och nosat på det.
Jag har ju liksom mycket så här liksom jag har mycket dåliga minnen från att spela fotboll tycker jag. Från så här, ja, men så här, jag har aldrig gillat matchkulturen. Och det är för att jag är som jag är och mycket känslor och är så här liksom aldrig velat vara en tuffing på det sättet.
Mm.
Och jag tycker så här, mitt sätt att prata om det eller att toucha det är ju bara göra musik som är ärlig för mig själv. Och jag tycker att det är en av de finaste sakerna som jag är så, som stolt över att ha gjort i livet, är just de här grejerna när man spelar live, kommer grabbar, de står och håller om varandra och vi sjunger kärlekslåtar. Det är liksom, du vet, en allsång på lakan när jag var ute på turné och men grabbar står så här, du vet, som fotbollsgrabbar och håller varandra och sjunger. Det anses ju inte så macho, men uff, det är så fett alltså.
Nej, men fuck macho, det är så jävla passé. Och jag kommer ihåg en gång, nu kommer mitt minne, alltså det var så många år sedan. Du var på Way Out West och kollade på Frank Ocean. Och filmade och skrev: det är första gången jag gråter på en konsert. Vad är det med min hjärna?
Alltså, jag vet inte alltså.
Men Frank Ocean, vad är det med hans hjärna?
Nej, alltså jag vet inte. Jag vill ha mer Frank.
Ja, han är... Ja, jag ger
unicorn.
Honom... Ja, jag ger honom alltid i världen. Men come on already.
Kan du inte tjata på honom som tjatar på mig då?
Hello,
this is
Cookie, please. Nej, men han går väl igenom, han har så mycket på sina axlar känns det som. Ska liksom representera så jävla mycket. Men okej, vi har en fråga här. Du är typ 31. Vad har du för drömmar inom den längst? Alltså, vad är det för drömmar liksom, inte bara typ så nästa år, utan hur ser du liksom på din karriär framöver?
Alltså min dröm är att kunna fortsätta göra musik så länge jag tycker det är skoj. Att jag inte någonsin hamnar i det jag måste göra musik typ för av ekonomisk anledning, eller att jag har hamnat i en situation där jag typ har, jag vet inte, du vet, skrivit på ännu fler plattor än vad jag orkar göra. Jag vill leva livet som jag har levt de senaste 3 åren typ. Och sen vill jag flytta Inte flytta, men jag vill typ bygga ett eget hus någonstans lite så här, avskilt i skogen. Nej, jag tror inte tillbaks till västkusten. Jag har dock och det här manifesterar jag hela tiden nu och säger ut för att jag vill att det ska hända, men jag vill bygga ett hus till mina föräldrar för de flyttade ju från Uddevalla.
Ah.
Så, och så här, vill inte flytta tillbaka till.
Var bor de då?
Nu bor de i Borås.
I Borås? Vad sjukt.
Men så jag vill bygga typ ett sommarhus i Uddevalla som de kan chilla i och liksom checka ut i. Och då har ju vi också ett ställe att åka till.
Det är ju drömmen. Jag är uppvuxen i Lysekil på sommarna. Mm. Och min kusin bor i Uddevalla. Mm. Jag älskar västkusten. Det är liksom mitt andra hem.
Ja, men det är ju mitt också. Och jag är väldigt ledsen över att mina föräldrar flyttade för att jag har inte...
Också till Borås. Ja, jävla rövhåll. No offense, men det är ett rövhåll.
Det är inget bra. Alltså, det är verkligen inget bra. Men jag har ju massa släkt i Uddevalla och sådär. Men det är liksom inte samma sak att åka dit och hälsa på dem och sova där. Jag brukade ju när mina föräldrar bodde i Uddevalla åka hem på sommarna någon vecka, två veckor. Chilla och åka runt. Älskade det.
Mm.
Det är som att åka på semester liksom.
Mm.
Komma ifrån. Men nu gör jag inte, jag åker inte till västkusten lika mycket för att de bor inte i Uddevalla längre.
Nej.
Så det måste jag läsa. Och det är absolut en stor dröm.
Mm. Gud, tänk liksom. Det är så spännande att följa dig. Och att tänka att vi ska få följa dig så många år framåt.
Ja, förhoppningsvis.
Hallå, vänta. Du ska spela på liksom Avicii Arena.
Oh! Det är så sjukt. Det är så sjukt.
Alltså, menar du att du ska liksom ha en konsert där?
Ja. Oh.
Vilken datum är det?
22 januari.
22 januari.
Nästa år så spelar vi Avicii Arena. Och det är så sjukt.
Den helgen har jag min son. Men jag vill ändå liksom, vänta. Nu ska jag skriva här. Jag ska fan komma, det är en lördag.
Ja, 100.
Ja.
Eller, ja, exakt.
Jag ska gå dit med Vito.
Ja, nice.
Wow, alltså
Det är sjukt. Alltså det är så sjukt. Och den här grejen med att man bara så här, man säger saker och så typ hoppas jag att det händer. Jag satt i en intervju typ 11 januari i år.
Mm.
Alltså nästan exakt ett år innan jag kommer spela i Avicii Arena. Så sa jag i radio, så jag bara, men jag hoppas att jag kommer kunna spela i Globen inom 3 år. Eller i Avicii Arena inom 3 år. Och så nu är vi här liksom. Och jag börjar förbereda och jag börjar fatta att så här... Shit, det är en ganska stor grej.
Har du fattat det nu?
Ja, men typ.
Oj, ja.
Alltså det är som att jag förstår det mer och mer varje dag.
Biljetterna är ute och allting.
Ja, biljetterna är ute.
Och folk köper dem, det ser bra ut.
Ja, det ser väldigt, väldigt bra.
Är du nervös för det?
Nej, jag var nervös, men så när vi släppte biljetterna så var jag så här, shit, vad har hänt? Ja, vad är det som har hänt? Jag kan inte fatta det typ.
Vet du vad? Jag kommer tyvärr inte köpa, utan jag kommer säga till ditt management.
Säg till mig.
Kakan plus en.
Aha.
Det här kommer du aldrig kunna. Det är därför du har ett management, Alex. Inte för att du ska liksom skriva upp Kakan plus en.
Nej, men jag var väldigt nervös på biljetten. Men jag är inte nervös längre. Och det är väldigt mycket som har hänt på ett år och på 2 år.
Mm.
Vilket är helt, alltså det är så sjukt. Och det som gör det extra sjukt är också att jag har liksom haft min typ största framgång i karriären under 2 år där vi inte har kunnat vara ute och träffa publiken. Och jag har alltid, hela min karriär, liksom, min första platta för 10 år sedan och även liksom när jag började släppa musik igen, så jag har använt publiken som så här termometer typ. Ja, men man går och spelar, då vet jag. Idag kom det 200 pers. Idag kom det 1000 pers liksom. De sjöng på de här 3 låtarna. Okej, men då är de så här, de är bra låtar liksom, eller de är breda låtar. Mm. Nu jag har gått 2 år utan att inte veta ett shit. Och så går vi liksom.
Vad spännande.
Och bara så här, du vet, vi har ingen aning. Alltså, det har gått 2 år, men vi har ingen aning hur många som kommer på mina konserter.
Men förstår du när du är där och folk, liksom hela den arenan kommer stå upp och sjunga dina låtar.
Mm.
Och nej, du kommer få hybris och bli en vidrig person.
Nej, jag tror att jag kommer bli ännu mer alltså ännu mer ödmjuk, för att en fet sak är att vi spelade ju in en
ja, det är min kompis.
Ah, okay. Ja, men vi spelade in en trailer för den här spelningen då. Då var vi inne i arenan, och när jag gick in där så var jag så här, shit, jag är så liten alltså. Jag är så liten. Och det är så tydligt typ hur en sån liksom kväll och upplevelse är vi alla, förstår du? Jag kan inte liksom, jag kan inte få någonting ut av det här själv bara, utan vi måste liksom, vi måste vara liksom tusentals pers, för annars det kommer inte vara fett. Och den saken, det är så här, det för mig är det en sån viktig sak och att påminna mig själv om att så här, fan, visst du är bra, men du är ju inte, du är inte liksom en Avicii-arena utan någon som kommer i den, eller kommer till i den.
Men ja, för fan vad jag ser fram emot det.
Jag
ska stå och skrika. Jag ska säga att du hör mig liksom i arenan, men bara så att du måste ta mitt
kaka. Vart är du?
Nej, kakan, vet du bara, kan inte du. Ja, det kommer vara ett sånt litet liksom fan crew.
Ja, mycket.
Det
kommer bli dunder.
Alltså jag har sagt det här till dig tusen gånger, men jag är så jävla glad för din framgång.
Tack.
Jag älskar att du, just du har fått den här framgången, för att du är så fin person.
Tack.
Hype girl number one.
Ja, nej, jag måste ringa dig några dagar när jag mår dåligt.
Ja. Jag kan bara skicka några liksom pepp-videos. Right, det var allt för idag. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och
No Kid.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.